Du lyssnar på en inspelning från Rosenhuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosenhuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11.
Brevtext kommer från Efesiebrevet, kapitel 5, verserna 1-9. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva. Ett väldoftande offer åt Gud. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Ha därför inget med dem att göra. Tidigare var ni i mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för din godhet i att tala till oss, visa vem du är och vägleda oss i hur vi ska leva med dig. Vi ber att du hjälper oss att ta till oss vad du vill säga till oss idag, även när det är svårt, när det är specifikt och kommer obekvämt nära oss. Hjälp oss att lita på din godhet också i dina kärva ord. Så kom och var oss nära. Hjälp oss att höra vad du vill säga till oss idag. Vi ber i Jesu namn. Amen. Sluta härmas, kan man höra ibland när ett barn härmar något annat barn. Och när den situationen har uppstått, att ett barn härmar ett annat, då kan det sluta med knytnävar som flyger. För det är få saker som kan vara så provocerande som att varenda ens ord eller liten rörelse upprepas. Och det mest effektiva av alla instrument i den här grymma leken är såklart att bara svara: sluta härmas. Då är det fara och färde när ett barn härmar ett annat barn. Men barn kan och bör härma föräldrar. De som har små barn i sin närhet vet att redan från några veckors ålder så kan barn härma eller spegla en förälders ansikte och öppna munnen, gapa mot föräldern som gapar och så vidare. Och de här liksom färdigheterna i att härma sina föräldrar blir mer och mer sofistikerade ju mer tiden går. Så efterhand så vill ett barn kanske prova sina föräldrars kläder, tar efter sina föräldrars favorituttryck eller intressen. Det är både spontant och samtidigt kan det vara utstuderat ibland. Och det är ett av de viktigaste sätten som barn lär sig utvecklas genom. När man ser upp till, beundrar, älskar någon, så vill man göra vad de gör. Och texten vi just läste, Guds ord till oss idag, uppmanar oss: bli Guds efterföljare. Med ett ord som faktiskt bokstavligt skulle kunna översättas: imitatörer. Så härma Gud. Bibelns förståelse av vad en människa är börjar med namnet eller titeln avbild på Bibelns första sida. Så Bibeln säger att vi människor, vi skapades för att likna Gud. Det är en likhet som vi äger bara för att vi är människor. Men i det finns också ett uppdrag, kan man säga, eller en kallelse att i sin karaktär och genom sitt liv praktisera vår likhet med Gud och leva som Gud gör. Sedan synden kommit in i världen och in i våra liv så har den skadat vår relation till Gud, men den har inte i grunden förändrat hur vi människor funkar. Vi är liksom programmerade för att härma, avbilda. Och om det inte längre är Gud som vi är vända mot och avbildar eller efterliknar, så kommer det vara något annat som tar Guds plats och som börjar forma oss. Någonting som får vår första uppmärksamhet, vår djupaste kärlek. Det blir lätt då en avgud, någonting skapat som sätts på skaparens plats och så börjar vi likna det, fast det går emot vår design, vad vi skapades för. Det går emot det som ger oss liv, det som ger oss gemenskap med Gud. Så den här grundtanken om vad vi ska efterlikna och härma är något vi ska ta med oss när vi följer den här texten idag. Och Paulus, han skriver till de kristna i Efesos. De har, tack vare att de har lärt känna Gud, så har de liksom återknutits till rätt centrum i sitt liv. De känner Gud, de känner Jesus, och så står det att de har blivit Guds älskade barn. Och som vilken god förälder som helst vill Gud leda sina älskade barn, inte bara genom att ge dem ord, utan också genom att ge dem ett mönster eller ett exempel att efterlikna. Så vi ska titta nu på hur Paulus i det här avsnittet kontrasterar två olika levnadssätt, två olika mönster att efterlikna. Och han uppmanar oss att välja mellan dem. Det är den äkta kärleken eller den falska kärleken. Det är de två mönstren han beskriver. Han uppmanar oss att välja den äkta kärleken, att avvisa den falska kärleken. Och till sist kommer vi se hur han motiverar oss till att göra rätt val här. Men vi börjar med att titta på den äkta kärlekens mönster. Så i den första versen uppmanades vi att härma eller följa efter Gud. Och då kommer mönstret eller sättet som Gud har agerat, som vi ska efterhärma i vers 2, om ni har texten framför er. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Det här lär oss att kärlek, äkta kärlek, är en gåva. Att ge en bra gåva, det är att ha en blick för den andra personen. Att inte bara tänka, vad skulle jag vilja få i present? Utan att tänka, vad är det den andra personen verkligen bryr sig om och längtar efter? Att ha en blick för den andres behov och bästa. Och en villighet att ta kostnaden för att överföra något från mig till den andra. Kärlek är inte en känsla. Kärlek är en handling. En handling som kostar på. Om du tänker tillbaka på någon situation eller någon relation, eller du kanske inte behöver tänka tillbaka, du kan tänka nu, här och nu. När eller var känner du dig älskad? Av en vän eller en förälder eller en partner? Är det inte när du märker att den här personen har varit beredd att bära en kostnad för min skull? Det kan ju vara bokstavligt talat köpt en dyr present, men det kan också vara tid, energi, omsorg. Att ha tagit hand om mig när jag har varit sjuk, eller att ha hjälpt mig med en svår och tråkig uppgift, eller vad det än må vara. Kärlek är en gåva som kostar på. Och det är precis vad Jesus har visat oss. Äkta kärlek som har kostat. Hans gåva var så omfattande att han hade ingenting kvar. Han gav sig själv så helt och hållet att hans hjärta brast och hans liv var över. Kärlek är sån att den utlämnar sig själv. Om man provar att ta första steget till en ny relation, eller om man vill återuppbygga en relation som har gått sönder, så vet ni hur utlämnande det kan vara. Man lägger sig själv i någon annans händer och man har inga garantier för vad som kommer hända sen. Så gjorde Jesus mot oss. Gud tog första steget till en återupprättad relation till mänskligheten när han kom till världen i personen Jesus. Men när han la sitt liv i våra händer så hängde vi upp honom på ett kors. Hans liv av rättfärdighet och omsorg bemöttes med ondska, våld och förakt. Men ändå var det ingen misslyckad kärlekshandling. För det var det som var hans gåva, hans eget liv. Han gav upp alla sina rättigheter som Guds son för att göra oss till Guds barn. Så nu får vi möta Guds välkomnande faders famn för att Guds enfödde son tog korsets ensamhet och övergivenhet. Men Guds kärlek mot oss visas inte bara i det ögonblicket eller den dagen då Jesus dog på korset, utan i hela Guds plan. Som Efesiebrevet också nämner, eller som Paulus nämner i det här brevet på andra ställen. Där han talar till exempel i första kapitlet om att Gud utvalde oss, Jesus, för att ställa oss heliga och fläckfria framför honom. Det vill säga, Gud såg vårt tillstånd. Gud såg synden i vårt liv. Men han såg också vår potential, vad vi skulle kunna bli, vad han skapade oss för att vara och vad vi igen skulle kunna bli. Och så är kärlek. Kärlek är överlåtelse till en person, inte bara här och nu, utan överlåtelse till en persons potential och bästa. Och säga, jag vill finnas där vid din sida, jag vill binda mig till dig och hjälpa dig att bli det du skulle kunna bli. Gud överlät sig till oss och gick hela vägen för vår skull, för att göra oss heliga, fläckfria, för att göra oss till sina barn, renade från all den synd som fanns i oss. Och så uppmanar Gud oss nu att härma detta mönster. Lev i kärlek. Han ger ingen speciell avgränsning, säger inte vilket antal människor eller i vilken situation vi ska göra det här, utan bara lev i kärlek. Låt ert liv finnas i min kärlek, levas ut helt inramat av Guds kärlek. Hans kärlek kan ge oss modet att utlämna oss, att ta ett första steg. Hans kärlek kan ge oss kraften att älska även när det kostar på eller kräver uthållighet som vi knappt tror att vi har. Och hans kärlek täcker också över när våra taffliga försök att älska misslyckas. Här är mönstret som vi uppmanas att leva i, att härma, att öva på, att lära sig att älska som Jesus har älskat oss. Det är den äkta kärlekens mönster. Och det är vackert och det är härligt att läsa om, och man blir förhoppningsvis inspirerad och berörd i sitt hjärta och känner, ja, så där vill jag leva. Och så kommer den lite svårare delen av vår text, eller den som kanske är jobbigare att höra, som beskriver en motbild med skarpa kontraster. Att det finns ett annat mönster, det som vi skulle kalla för det falska kärlekens mönster. Och Paulus säger att ska vi välja det här sättet att leva, då måste vi också välja bort det här sättet att leva. Och var någonstans kan vi lura oss, bedra oss själva att vi älskar riktigt, uppriktigt, äkta, fast vi inte gör det? Ja, ett sånt område är ju den romantiska kärlekens eller sexualitetens område, och det är det Paulus tar upp nu. Det finns andra områden i våra liv där vi kanske lurar oss att vi älskar och inte gör det, men faktum är att i vår tid så även om man på många sätt har velat splittra kärlek och sexualitet från varandra allt sedan 50-60-talet och framåt, så blandar man ihop de här orden i alla fall och tänker att få älska, det är att liksom leva ut sin sexualitet. Paulus säger, det är inte riktigt så enkelt. All romantisk kärlek, all sexualitet är inte äkta kärlek. Och när vi lever ut fel mönster så tappar vi den liksom bild, det som vi är skapade för och uppmanade att leva i. Så vi ska försöka utforska vad det är Paulus vägleder oss, eller hur Paulus och hur Gud genom Paulus vägleder oss på det här området. Det här är ju såklart minerad mark i vår tid. Det är kanske inte riktigt fint att prata om. Jag kan inte täcka in allt, så det finns risken att någon kan känna, varför nämner man det där och inte det där och så vidare. Vi kommer alla till det här med personligt bagage och personliga berättelser. Så på förhand säger jag bara att jag gör mitt bästa för att beskriva det mönster som Paulus säger vi ska ta avstånd från. Inte för att det är enkelt, eller inte för att det här är en värre synd än de andra, men det här är Guds ord till oss idag. Låt oss göra vårt bästa för att förstå och ta till oss det. Så får du gärna prata med mig efteråt om du har frågor eller tycker att jag har tolkat det fel. Vi har, även om det är svårt, så tänker jag att vi har inte råd att ignorera Guds vägledning på ett så viktigt område i våra liv. Så även om vi inte kan göra det perfekt, så gör vi ett försök att ta till oss det här. Vi ska också komma ihåg att vi kommer till Bibeln och Bibelns undervisning om sexualitet med kulturellt bagage. Alltså inte bara våra egna tankar och kanske erfarenheter, utan med en omvärld som vill få oss att tänka att Bibeln har en väldigt negativ syn på sex. Och jag skulle säga att det är helt fel. Man bryr sig bara om att skydda det som är värdefullt. Och det är så vi behöver förstå Bibelns undervisning om sexualitet. Det var en intervju för några år sedan, eller en panel i Svenska Dagbladet, när personen intervjuades om livsstil på, när det kommer till kärlek och sex idag. Och en person satte liksom huvudet på spiken och sa, sin plånbok och sina kontouppgifter skulle man aldrig ge bort till någon på krogen som man aldrig träffat förut, men sin kropp är det många som ger bort alldeles för snabbt. behöver inte ta det som ett dömande ord, men som en tankeväckare, en tankeställare, att just det, hur behandlar vi det som är dyrbart? Jo, vi försöker skydda det, sätta gränser runt det så att det inte ska komma till skada. Så låt oss se hur Bibeln gör det genom att visa det här mönstret som vi ska välja bort. Det börjar med sex i våra handlingar i vers 3. Och direkt utmanar det vår kulturs förståelse av vad sexualitet är för något. För vi anar här att det här är inte bara något som rör våra kroppar, det är också någonting andligt. Om vi inte förstår det så kan vi få för oss att den kristna etiken på det här området bara är en uppsättning glädjedödande regler eller något som pryda människor har för att liksom slippa skämmas för sig själva och sina känslor och sina kroppar. Men sexualiteten är Guds uppfinning. Och hela Paulus liksom undervisning här säger oss att vårt sätt att bruka sexualiteten, den gåvan, kan hedra Guds avsikt, kan efterlikna Guds karaktär, eller så kan det fundamentalt krocka med hur dan Gud är i relation till oss. I vers 3 möter vi orden sexuell omoral och orenhet. Och det handlar om sätt att handskas med sex utan överlåtelse. Så utan löfte, utan förpliktelse. Äkta kärlek, den som Jesus älskat oss med, överlåter sig till någon annans bästa. Men otukt och orenhet, det handlar om handlingar som gör någon annan och någon annans kropp till verktyg, redskap för min tillfredsställelse och njutning. Gud ingår förbund. Gud gifter sig, kan vi säga, bildligt med sitt folk. Det är en av de vanligaste bilderna i hela Bibeln för Guds relation till sitt folk, är att han vill gifta sig med dem och troget hålla sig till det från generation till generation. Gud är trofast. Gud är trogen. Och vi är skapade för att leva på samma sätt. Det är därför sex ska bevaras inom äktenskapet. Så att vi inte med våra kroppar ingår ett löfte som vi med resten av livet inte tänker leverera på. Efter det kommer också sex i tankens värld. Och det intressanta är att Paulus använder ordet girighet som oftast syftar på attityd till pengar. Men han använder den i det här sammanhanget för att syfta på liksom samma inställning som en del har med pengar, att det räcker aldrig, jag kan aldrig ha tillräckligt mycket. Samma inställning kan vi också ha i fråga om vår sexualitet, att vilja ha mer och mer. Också det bryter mot Guds karaktär, för Gud är generös och äkta kärlek är en gåva som kostar på. Girighet, det är att vilja ta någon annan för sig själv. I vår kultur finns den här frestelsen nästan överallt i formen av pornografi. Och om vi tänker efter så är det så att den som tittar på porr möter inte, knyter inte allt till en verklig människa. Han eller hon konsumerar en produkt. Det är främmande för vad Gud skapade sexualiteten för att vara. Långt ifrån Bibelns ord om det första äktenskapet. Det står i första Mosebok 2 att mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra. Men den giriga sexualiteten leder just till skam. Hos den som tittar utan självkontroll. Hos den som blir exploaterad. Eller hos dem som ska mötas i kärlek och vet att jag och mitt utseende och min prestation kommer jämföras med oräkneliga, orealistiska bilder av retuscherade kroppar. Det är inte bra för kärlek. Det är inte bra för vår sexualitet. Så handling och tanke. Till slut kommer vi till hur vi talar om sex. Vi uppmanas att inte slänga runt anspelningar och skämt hur som helst. För sättet vi pratar om sex speglar och formar vilket värde vi sätter på det. Det här är ju ironin i vår tid, att å ena sidan så hyllas sex som något helt ovärderligt. Man kan inte leva utan det nästan. Men genom att hela tiden prata om det, skämta om det, visa upp och uppmuntra till det, så har det dyrbara blivit billigt. Det har liksom blivit skräpmat. Paulus är inte emot att man talar om sex eller att man undervisar om det, för det gör han ju själv här. Församling och familj behöver tala om sexuella normer, för annars kommer det vakuumet fyllas av andra röster. Istället så går han emot ett sätt att prata och skämta om sex som gör det Gud skapade för att vara vackert till någonting fult. Märkte ni i vers 4, om ni har texten framför er kan ni se det, så skriver Paulus i samma andetag som han skriver: håll inte på med den här sortens skämt och vitsar, tacka istället Gud. För vad då? Precis för det vi pratar om här och nu, för sexualiteten. Tacka Gud, prisa Gud för hur vackert han skapat man och kvinna. Prisa och tacka Gud för längtan, spänning, glädje, nytt liv. Allt det goda som kan komma ur sexualiteten är en Guds gåva, någonting värt att fira och tacka Gud för. Inte att smutsa ner med billiga skämt. Okej. Här var en lång lista förmaningar, begränsningar och så vidare. Behöver man säga att vi har alla misslyckats på sexualitetens område. Vi började vår gudstjänst med att bekänna synd i tanke, ord och handlingar. Paulus skulle inte vägleda oss om det här vore enkelt och självklart. Att vi har misslyckats, att vi gör det, ger oss skäl att vara ödmjuka, barmhärtiga mot varandra. Men det ger oss inte skäl att sluta tala om Guds ideal och Guds vilja. Som församling måste vi våga tala om ett alternativ till samtidens attityd och livsstil kring sex. Och vi behöver skapa ett sätt att leva som värnar varandras integritet och renhet. En kärleksfull gemenskap måste tala om rätt och fel, för det är inte kärleksfullt att bara låta människor liksom gå vilse utan att bli korrigerade. Men en kärleksfull gemenskap behöver också vara förlåtande. Det behöver vara en plats där man kan hitta någon som man kan bekänna sin svaghet, sina svårigheter för. Och säga: kan du be för mig? Kan du checka in med mig då och då och kolla hur det går för mig? För det här är svårt för mig. Det kan en församling vara, en sån plats där vi kan få stöd och hjälp från varandra. Jag vill att Roseniuskyrkan ska vara en sån plats där vi inte utgår från att jag är den enda som har svårt, eller tvärtom, att alla andra har det sämre än mig, utan att vi behöver varandra och kan stötta och hjälpa varandra. Paulus har hållit fram för oss den äkta kärlekens mönster, den falska kärlekens mönster. Kärleken som ger, eller när man bara tar, vilket inte är värt att kallas kärlek. I vers 5-9 så kommer hans motivation för att vilja att vi ska välja den äkta kärleken. I Guds rike ska allting bli ställt till rätta igen. Det är det kristna hoppet. Gud ska förnya den här världen, ta bort synden. Världen ska bli som den skapades för att vara. Ingen ska mer kunna skada Guds tanke och Guds design och Guds vilja. Det betyder att synden har ingen framtid. Inte på lång sikt. I vers 5 så beskriver Paulus människor som inte bara vid enskilda tillfällen faller i synd eller begår synd, utan människor som griper, klänger vid sin synd, går upp i den, blir ett med den. När han talar om att den som är sexuellt omoralisk, oren eller girig och avgudadyrkare inte kan ha en del i Guds rike, så gör han det inte med person, alltså han personifierar varje synd. För att poängtera att det inte är personen som någon gång misslyckas som står utanför Guds rike, utan personen som säger: jag tänker hålla fast vid den här synden till varje pris, för det här är jag. För om synden inte har någon framtid, så kommer den som klänger sig fast vid synden, inte vill omvända sig, inte vill lämna den bakom sig, också att möta den dom som synden dömer, som synden möter. Och det blir en väldigt skarp varning i vers 6 att man kan lura sig med tomma ord om att synden är ofarlig, den har inga konsekvenser och så vidare. Men Paulus säger: nej, Guds vrede drabbar synden och kommer då drabba den som väljer att stå kvar i sin synd. Men då måste vi bekämpa synden. Då måste vi ta upp kampen mot ondskan i våra liv. Men det är svårt. För på ett plan så vill vi inte. På ett plan så gillar vi ju vad synden ger oss. Vi tror i något litet hörn av vårt medvetande att den kan ge oss frihet och glädje. Ingen av oss kan övervinna synden med regler eller ren viljestyrka. Om vi ska övervinna vår kärlek till synden så behöver vi att en starkare kärlek kommer in i våra liv och tar dess plats. Så Paulus ger inte bara den framåtblickande motivationen och säger och varnar oss för domen. Han ger också en tillbakablickande motivation och säger: tidigare var ni i mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. Och genom att här i slutet komma tillbaka till att vi är barn så påminns vi om var vi började. Vi är Guds älskade barn. Den kärleken som Gud har visat oss i Jesus och vad den väcker i våra liv är nyckeln till att vinna kampen mot synden. Domen kommer drabba de som blir vad de gör, som säger att jag tänker hålla fast i min synd. Men frälsningen och livet kommer till dem som är beredda att släppa taget om syndens gärningar och istället bli vad de redan är i Jesus. Ni var i mörker, nu är ni ljus i Herren. Lev som ljusets barn. Det här handlar inte om överlägsenhet. Ingen av oss här inne kan titta på varandra eller på någon där utanför och säga att jag är minsann bättre än den personen. Nej, skillnaden är att Gud har gripit in. Gud har gripit in. Vi har fått bli Guds älskade barn. Det är det som är skillnaden. Gud har älskat oss precis med den kärlek som saknas i oss. Alltså lösningen på våra själviska utnyttjande begär är Guds egen osjälviska utgivande kärlek. Se hur Jesus har agerat precis tvärtom och därför kan lösa vårt problem och vårt behov. Kan hjälpa oss precis där vi är som svagast. För Jesus gav oss det vi behövde men som vi inte förtjänat. Det här är Guds nåd, Guds ovillkorliga kärlek och det är den starkaste kraften i universum. Stark nog att befria och bryta mönster vi fastnat i. Stark nog att ge förlåtelse och försoning så att vi inte behöver vara kvar i skuld eller skam. Istället för att bli vad vi gör och drabbas av Guds dom så kan vi bli vad vi redan är i Jesus. Guds älskade barn. Och börja leva ut ur den verkligheten, det som redan är sant. Det är inget vi behöver uppnå, inget vi behöver prestera eller leva upp till. Något vi bara faller tillbaka på, vilar i och lutar oss mot. Jag är Guds älskade barn. Jesu kärlek finns i mitt liv och den är starkare än någon annan kärlek. Så ta emot Jesus, ta emot hans kärlek och be att den ska få sånt fäste och sånt utrymme i ditt hjärta att kärleken till synden falnar. Vi kan be om det nu tillsammans som avslutning. Gud, vi tackar dig för din gränslösa, ovillkorliga kärlek till oss i Jesus. Tack för att vi som inte har något att erbjuda dig får vara dina älskade barn helt av nåd. Tack för att du har visat oss äkta kärlek när vi så lätt bara springer runt och vill ha mer och agera själviskt. Just där har du mött oss med din osjälviska, utgivande kärlek, Jesus. Vi vill ta emot din kärlek in i våra liv. Vi vill att den ska slå rot i våra hjärtan, ska växa sig stark i oss och driva kärleken till synden på flykten. Så för de av oss som sitter fast i oönskade tankemönster eller som har svårt att styra vår tunga och tala på det sätt vi borde, eller för de av oss som begår handlingar eller har begått handlingar som vi inte skulle önska, Gud, vi ber om din förlåtelse och vi ber om din hjälp att leva rent och heligt. Att leva i ljuset av vad vi redan är tack vare Jesu kärlek i våra liv. Vi ber att det här ska få vara en plats där ingen låtsas att man är perfekt, utan där det är möjligt att få hjälp och stöd. Få någon som lyssnar, ber för en, uppmuntrar den att fortsätta i kampen mot ondskan. Tack Gud för att du och din kärlek kommer att segra. Att det inte finns någonting i universum som kan stå emot dig. Vi ber att din ostoppbara kärlek ska nå in i våra liv och ta över. Tack Jesus. Lämna oss inte ensamma, hjälp oss Hjälp oss att härma och öva på att älska som du har gjort. Vi ber i Jesu namn. Amen.